innan anförandet så ber vi tillsammans. Gud, käre himmelske Fader, du känner våra behov och känner vårt liv. Du har lovat att vägleda våra steg och höra våra böner. Vi för fram inför dig många oros- och glädjeämnen. Ett flertal troende systrar ber om förböner för olika fysiska och psykiska sjukdomar. Hjälp till dessa och att trons gåva skulle få bestå, bevaras. Från hjärtat kommer också ett tack för den hjälp de undfått. En syster ber om bot ifrån cancer till en familjebekant men nöjer sig med Guds vilja. En syster ber om att förhållandet till icke-troende vänner skulle bevaras goda och att en vän skulle bevaras i tron i livets umbäranden. En troende syster ber om hälsa och välsignelse till en familj. En syster ber om förbönen för sin sjuka syster och dennes make. En troende bror ber om förböner för att orka strida emot alkoholen och dess syndiga levande det för med sig. Och att han skulle bevaras i tron och att hans släktingar skulle få hjälp till alkoholberoende och få bättringens nåd. Hjälp en ung man att råda över sitt liv och vägled honom till, till ditt rike. En syster ber om Guds barns förbön för sin broders skull. Att han skulle få bli frisk från en allvarlig sjukdom och skulle få bättringens nåd. Och ber också om förböner för sin egen och makes del. Att de skulle få bevara trons gåva ända till slutet. En syster ber om förböner för sin vän som lider av ensamhet. Att denna skulle bevara sin tron och skulle få hjälp i sina krämpor. Till ett par ber om hjälp och krafter att klara livets svårigheter och att ställa sig med tillit till framtiden. Vi ber för en 10-årig gosse att barnatron skulle få bevaras i dennes hjärta. Och att gossens familjemedlemmar skulle få trons gåva. En troende moder ber om det troendes förböner så att hon inte skulle återfalla i psykisk sjukdom och bli inlagd. Och att barnen skulle få barnen med deras familjer skulle få bättringens nåd. Många troende fäder och mödrar ber om Guds barns förböner för sina egna och barnens skull. Att de alla skulle få bevaras i tron. Att lusten att gå på möten skulle bestå. Och att barn som förnekat sin tro skulle hitta tillbaka till Guds rike. En syster ber om böner för sin åldriga moder att den skulle få trons gåva. Tack för det Gud att du hör vår bön. En troende mormor ber att Gud skulle vägleda en icke-troende sons familj och hjälpa dem till en personlig tro. Troende syskon ber att deras kära syster skulle finna vägen tillbaka till Guds rike. Att trons dyrbarhet skulle gå upp för denne, att den troende fadern skulle få känna livets glädje och få bli botad från en svår, allvarlig sjukdom. En troende fader ber att han skulle orka gå trons tävlan på en ensam vaktplats i Sverige. Och att hans hustru skulle förstå vår tros glädje och frid. Och att deras barn skulle uppmuntras att gå på möte. Två troende änkor ber om förböner för sina barn, barnbarn och närstående. Att de skulle bevaras i tron. Och att barnens inbördesförhållanden skulle repareras eller förbättras. En moder som lyssnar till sommarmötet hemma vid ber att barndomens familj skulle få krafter att acceptera den käre faderns förestående bortgång, att faderns smärta skulle utbytas i den himmelska glädjen, och att familjens icke-troende syskon skulle få återvändandets nåd. En syster ber om mötes välsignelse till hela sommarmötesfolket. En mötesgäst tackar Gud för alla ledsagare och ber om välsignelse till deras hela liv. Himmelske Fader, du känner alla dessa situationer som vi har fört fram inför dig. Hör dessa hjärtans böner. Hjälp enligt din goda vilja. Hjälp oss att dela och bära varandras bördor. Vi anförtror oss själva och varandra i din goda omsorg. Amen. Kära ungdomar och alla ni andra mötesgäster, barn och forna ungdomar. Ursprungligen så var rubriken för detta anförande "Förlåt varandra". Och när jag förberedde detta och betraktade det ur många olika aspekter så blev det mer preciserat. Och jag kommer då att avhandla förlåtelsen lite mer generellt. Denna troendes skara betecknas kanske bäst av just förlåtelsen. Man kan höra förlåtelsen till exempel i predikningarna här på sommarmötet. Att be om förlåtelse och att förlåta är inget som begränsar sig till bara mötestillfällena, utan är något som vi har i bruk i vår vanliga vardag. Någon utomstående som betraktar oss kanske tänker att betonas inte detta till överdrift. Varför är det alltid i alla predikningar tal om syndernas förlåtelse? Kan det för en troende uppstå att denna vitt omtalade sak blir en yttre vana? Är evangeliet eller glädjebudskapet om förlåtelsen, är det mindre viktigt i modern tid? Försöker vi i vår vardag bara klara oss utan att be om förlåtelse och utan att förlåta? Genom detta anförande så vill jag fråga dig, kära ungdom, vad förlåtelsen innebär för dig. Under senare tid har jag märkt att man har framfört sådana tankar att förlåtelsen inte har någon betydelse vad gäller frälsningen, utan endast tron har en betydelse. Är denna tanke också ett tecken på det att idag upplever inte alla förlåtelsen lika väsentlig som förr? Det är naturligtvis självklart att en personlig tro är det allra viktigaste. Enligt Bibeln sägs det på många sätt att utan tro är det omöjligt att täckas Gud, att duga inför Gud. Förlåtelsen har ändå en stor betydelse ur frälsningens synvinkel. Om människan förblir kvar i synden och otrons makt, så rinner Jesu försoningsgärning för vederbörande ut i sanden, och det finns inget hopp om frälsning. Och trots att det talas mycket om det bland oss, så är det inte något som för en troende ska vara något tvångsmässigt vanebetoende som är ett säkert förfaringssätt för att komma till himlen. Att göra bruk av evangeliet hjälper ju inte, nämligen om man inte har en tro. Förlåtelsen är i alla fall en helt central sak i Bibeln, i Jesus och också i vår undervisning. Till de som inte trodde så förkunnade Jesus nämligen just syndernas förlåtelse då han sa: gör en bättring och tro evangeliet. Förlåtelsen är viktig också därför att ett gott samvete och bevarande av tron hör samman. Paulus skrev väldigt bekanta ord till Timoteus: strid den goda striden, bevara tron och ett rent samvete. Några har övergivit det och blivit lidit skeppsbrott i sin tro. Jesus uppmanade själv sina egna att förkunna syndernas förlåtelse i hans namn. Och så som vi har hört i denna dagens möten, att förlåta 70 gånger 7 gånger en sådan som har kränkt dig eller förbrutit sig mot dig. Fast en människan i sitt hjärta är troende så kan hon inte leva utan att hamna i synd. Syndens verkan i sitt liv känner varje som har sitt samvete i behåll. På något sätt så känns det som att varje människa har ett förhållande till synden. I den icke-troende världen är det säkert mycket vanligt att man försöker komma till tals med den. Man försöker glömma och man lever bara vidare. Kan man ställa sig så här till synden, kan ett sådant förfarande vinna mark i våra hjärtan och bland oss. Har du någon gång tänkt på att du skulle vara mer fri och lycklig utan tro? Du skulle inte behöva tänka efter så noga hur du skulle leva, vad du gör, tar det för. Och kanske lockar en sådan tanke att leva så som folk i allmänhet gör. Utan tro skulle vi ändå vara odelaktiga av förlåtelsen. Ur den här aspekten är det gott att betänka då. Hurdana är syndens verkningar i våra liv? Kanske kunde syndernas förlåtelses betydelse gå upp för oss genom det betraktelsesättet. Man faller i synd. Att falla innebär att någon snavar och faller omkull av misstag eller en olycka. Jag tror att vi troende förenas av tanken på att vi inte med vett och vilja vill göra fel. Också för dig, kära vandringsvän, kan den tanken vara bekant att om jag bara vore starkare, om jag bättre kunde urskilja faran, vi kan liksom obemärkt hamna i lockelse och fallet inträffar. Många gånger så är det först efterhand vi förstår att nu gjorde jag fel. Vi ångrar oss och vi får ett dåligt samvete. Det är ingen angenäm känsla. Ett dåligt samvete förhindrar glädjen. Fastän allt annat skulle vara bra. Ett gott samvete å andra sidan är en källa till lycka. Att fastän många sak skulle vara illa ställt så skänker ett gott samvete lycka. synden tär och förstör relationen mellan människor. När vi faller i synd så orsakar vi inte illa en kränkning av sinnet bara för oss själva och för den himmelske fadern, utan också många gånger våra närmaste. Det allra värsta är att kränkningar utsätter vi just sådana för som är de allra mest kära för oss. Mången god sak har smulats sönder på grund av synden. Relationer mellan människorna har gått i kras. Familjer har splittrats. Bitterhet och vrånghet har fått fotfäste mellan människorna. Synden förstör också förhållandet och relationen till Gud. Guds frid i människans hjärta är en gåva som det är värt att värna. Enligt Filippi, brevet till Filipperna, är det just Guds frid som i människans hjärta bevarar tron. Istället för frid så kommer där oro och olust när sakerna inte står rätt till. Om tiden bara lider, om man inte ställer sina saker till rätta, så hopas oförlåtna synder på hjärtat och börjar förhärda det. Och man hamnar så smått i en förhärdad, glädjelös tillstånd. Genom synd och icke-tro drivs människan ut ur Guds rike. Och den ultimata följden av synden är den tröstlösa ödet att människan i och med döden hamnar evigt åtskild ifrån Gud. När vi betänker alla dessa syndens följder, så kan vi säga att det är inte möjligt att förringa synden. Det är en ond sak som förgör allt det goda som Gud i sin godhet önskar oss. Det är en stor olycka att se att om någon hamnar i ett syndens ekorrhjul. Genom förlåtelsen så har vi tack och lov möjlighet att ställa till rätta syndens följder. Ibland är syndens följder sådana att de förblir en del av livet fastän synden skulle vara förlåten. Livssituationerna kan i livets stormar ha förändrats. Att oåterkalleliga saker kan ha inträffat. Och förlåtelsen tar inte bort dessa faktum. Också efter förlåtelsen vill den troende bära det ansvaret som faller på henne. Det viktigaste är dock det. Att man inte längre behöver bära på skuldens börda. Fast den ömma minnen ibland skulle dyka upp i sinnet, så får man glömma det som är förlåtna. En människa i den här situationen behöver naturligtvis stöd och uppmuntran så att hon skulle orka förbli i tron och leva en troendes liv. Någon åhörare tänker måhända, det är inte lönt att göra bättring. Jag är redan så fjärran och det har skett så mycket olika saker. Om någon, måhända en troende familjs barn som hamnat i otro, lyssnar till detta anförande med sådana här tankar, så ber jag dig att betänka en sådan människa som inte har fått bo och leva i ett troende hem. I en sådan människas liv har också mycket hunnit inträffa. är det inte lönt för en sådan heller att göra bättring. Du kan också dra dig till minnes alla de människor som Jesus mötte och vilka han talade om i sina liknelser. Vi minns den förlorade sonen som levde ett dåligt liv, den syndiga kvinnan, en bedräglig tulltjänsteman, Saul som förföljde troende, Petrus som förnekade. Också dessa fick allt förlåtet. Om du finner dig liksom i deras sällskap, så är inte heller du omöjlig. Det är inte för sent att i denna stund tro. Alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Det känns ofattbart gott att också en sådan som på grund av sitt oroliga leverne har haft en hög tröskel att återvända till faderns hem, det troendes skara, trots det har fått nåden att återvända och nu finns bland oss som en av oss. En som känner sig själv dålig, men trots det troende av nåd. Hurdan kraft är förlåtelsen? I evangeliet finns en förunderlig kraft. Den hjälper oss att ta oss över trösklar och gör det omöjliga möjligt. Den skänker oss kraft att utstå olika livssituationer som prövar vår tro. Om framtiden för med sig många slags utmaning, osäkerhet och och vi betänker detta utifrån våra egna resurser och kraft, så känns det lätt omöjligt. Men förlåtelsen uppmuntrar oss att trösta oss, trösta på Gud och förlita på att hans nåd räcker för varje dag och att han inte överger oss. Kraften som evangeliet skänker och den trygghet vi får är orsaken till att vi vill tro och vandra mot himlen. Jag har lagt märke till, kanske i ämbetet som präst, att det också finns icke-troende människor som känner dragning till Guds rike och dess tröstande evangelium. De kan gladeligen ta emot välsignelsen. Men för många är det trots det inte lätt att överge syndens lovlighet. Jesus säger att vilja finns, men köttet är svagt. Detta har vi själva också upplevt. Synden drar oss till sig, trots att hjärtats vilja är att bevara tron och ett okränkt samvete. Hur kan vi stå fasta i tron emot själafienden, så som Petrus skriver? Genom förlåtelsen kommer skatterna glädje, frihet, frid in i hjärtat, och de för med sig en vilja att fatta sådana beslut i livet som underlättar att bevara ett okränkt samvete. Varför skulle vi i förgäves utsätta oss för sådant som är till fara för oss? Vi ber i Fader vår, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån allt ont. Åtminstone jag känner att det är vi själva som många en gång inleder oss i frestelse. Kan vi urskilja och skönja det som är en frestelse för just oss? Har du tänkt på hur frestelsen kommer? Vi kan fundera på om vi på något sätt kan påverka att flödet av frestelser skulle avta. När åren går så har själafiendens knep till en del förändrats. Men stridens art och väsen har allt väsentligt bestått. Det som Paulus beskriver är väldigt bekant också för denna tidens troende, åtminstone för mig, när han säger så här att därför bemödar jag mig om att alltid ha ett okränkt samvete inför Gud och människorna. Också Paulus erfor att han ofta gjorde det onda som han inte ville göra. Han bad. I Korintherbrevet berättas det att han skulle få bli fri ifrån själafiendens inflytelse. Men han fick svaret: förnöj dig med min nåd, ty min kraft är mäktig i de svaga. Människan som strävar efter lycka. Jag antar att vi alla är sådana. Det är gott för oss att ha i åtanke att den sanna friheten inte är frihet att göra synd, utan det är frihet ifrån synd. Förlåtelsen hjälper oss att bestå eller förbli i sanning fria. Sedan tankar kring temat förlåt varandra. Om vi blir kränkta, då är det inte alltid lätt att förlåta. I vredesmod kan någon till och med säga att det här kommer jag aldrig att förlåta. Jesus uppmanar i alla fall oss att förlåta. Att be om förlåtelse och att förlåta är inte några inlärda formler, utan det är hjärtats angelägenheter. Om omvändelsen sägs det att det är sinnelagets förändring. Samma förändring sker när en troende ödmjukar sig att be om förlåtelse för sina synder. Och någon annan ödmjukar sig till att ge förlåtelse. Ingen är sämre eller bättre än den andra. Vi har till syvende och sist inte råd att icke förlåta. Utan var och en av oss alla är förr eller senare i behov av att undfå förlåtelse. Och då önskar vi att nåden skulle räcka för oss och också förlåtelsen. Erfarenheter av vår egna svaghet, synder och förlåtelse av dessa lär oss att ödmjuka oss. En äldre mor eller far vill inte kräva av sitt barn eller ungdom något omöjligt. Och en ungdom vill inte heller ställa sig oförstående eller med krävande sinnelag gentemot sina föräldrar. Många har erfarit att ju äldre man blir, desto bättre förstår man sina egna föräldrar, också deras svagheter. För människan är det ofta svårt att komma loss ifrån en kränkt bitterhet. Men genom att förlåta en annan så kan vi också själva bli frigjorda från en bitterhet som tär på livets kraftresurs. Den som förlåter måste också lära sig att glömma. Det krävs mycket av oss. Jag tänker på vad skulle vara ett bra begrepp och jag tänker på Kristi sinnelag, att vi inte skulle ta upp förlåtna saker och anklaga i anklagande syfte. Men det är ändå väldigt mänskligt och förståeligt att sådana här gamla förgångna saker tränger upp i vårt sinne. När man processar smärtor så kan det vara jobbigt att ta sin tid. Men i psalm 103 så får vi försäkran om att Guds nåd inte är bristfällig. Så långt bort som öst är ifrån väst, så långt förflyttar han vår synd ifrån oss. Utöver att ställa sakerna till rätta så behöver vi ha en beredvillighet att samtala om det inträffade. Också till detta ger evangeliet kraft. Den som ber om förlåtelse bör beakta och liksom acceptera det att den som har blivit kränkt inte omedelbart står redo att förlåta ända ifrån hjärtat. Som barn vande jag mig vid att det som vi hade förlåtit och de bråken, det glömde man snabbt med barnets bekymmerslöshet. Från ungdomen minns jag någon situation när jag undrade över att varför ska man ta upp och prata om saker som man redan har bett om förlåtelse. Och jag minns att jag frågade min egen far att är det dåligt om man måste prata om sådant som redan är förlåtet. Far med sin livserfarenhet hade ett råd. Det är gott att kunna samtala om saker, om orsaker och följder, fastän man redan förlåtit. Genom det kan man liksom tillsammans lära sig hur man bör förfara framledes. Far sa att det är inte alls ovanligt att man återigen behöver evangeliet när hjärtarna ännu mera öppnas genom detta samtal. Och så har det många gång varit också i mitt liv. Att få synderna förlåtna, så det här sinnelagets förändring innebär också det att en vilja att leva rätt uppstår. Om som följd av synden förtroendet mellan människorna har fått sig en törn, som ofta är fallet, så behövs det tid för att tilliten åter ska växa och befästas. Och då är kanske inte orden det viktigaste, utan agerandet, att man visar den andra parten att man vill vara värd ett förtroende. Den himmelske fadern ger oss krafter så att vi skulle lära oss att vara öppna om våra egna svagheter. En ungdom berättade att han eller hon fruktade att föräldrarna inte längre litade på vederbörande, eftersom han upprepade gånger hade behov av att lägga bort eller göra bättring för samma synder. Men föräldrarnas upplevelse var det att ungdomens öppenhet och vilja att ställa saken till rätta bara förhärdade tilliten, förtroendet, att den blev starkare. Paulus skrev att evangeliet är Guds kraft till romarna. Förlåtelsens goda följder är alltså inte något som mänsklig kraft får till stånd. Det är lätt och tröstande att lita till att Gud gör en god gärning i oss när vi tror förlåtelsens evangelium. Hur kan jag hjälpa någon som hamnat i synd? Utöver vårt personliga trosliv så har vi, bär vi ett ansvar för våra vandringsvänner. Vi kan ställas inför en situation att vi bär omsorg om någon troende vän och dennes leverne. Hur skulle vi kunna ta upp saken med vederbörande? När någon annan faller i synd så har vi många gånger en väldigt hög tröskel att närma oss vederbörande. Vi kanske tänker att till vilken nytta är det? Det lyckas ändå inte. Vem är jag att ge råd? Och om vad gör jag om vederbörande förkastar mig? Sådana här tankar ska ändå inte få förhindra oss ifrån att hjälpa den som hamnat på villovägar. Det är alltid lönt att försöka. Man förlorar säkerligen inget om man tar upp för saken på tal. Jag tror att det säkerligen finns många, kanske i denna skara, som stilla och kanske med lite bävan väntar på frågan att hur går det för dig? En ödmjuk och av kärlek, att man närmar sig någon annan av kärlek är viktigt. Man kan inte tvinga någon till samtal. Det är gott att till exempel fråga, vill du, orkar du samtala om dessa saker? Och sedan att själv vara redo att lyssna. I denna tid är världsligheten stor fara. Om en troende är väldigt ensam så kan hon också vara själv och ensam med sina synder och frestelser. Och faran finns att man fjärmar sig helt och hållet ifrån Guds rike. Om någon kompisgäng, om det syndens lovlighet börjar få fäste i ett kompisgäng, så kan denna grupp länge nära en sån här illusion att de ännu hör till de troende, att vi går ju på möten. Johannes undervisar dock i sitt brev att om vi påstår att vi inte är syndiga så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. En ärlig kan i dessa tankar medge att sakerna inte står rätt till. Men vad ska man då göra? I trons angelägenheter är det frågan om människans lycka och frälsning, räddning. Därför är det lönt att vara djärv. Till och med tokdjärv. Att man klär i ord och högt uttalar sina tankar. Som bäst inträffar det att också andra har tänkt att det här kan inte fortgå. Och att man sedan tillsammans kan ge sig av för att söka hjälp. Och att förlåtelsen sedan får vårda och bota. Tron är alltid en personlig angelägenhet. I sista hand är vi var och en ansvariga för vårt liv, trosliv. Oavsett om vi är ensamma eller i grupp så kan vi alltid be att den himmelske fadern skulle ge en betrodd troende människa tid och plats där vi skulle kunna tala om det som tynger vårt sinne och samvete. Det är gott för oss att ha i åtanke att nåden undervisar var och en av oss, inte dom eller hårdhet. Det är ingen tro som bygger på påbud och förbud. Utomstående kanske har en sådan bild. Men Kanske föreligger ett behov av att tala om detta bland oss troende också. Att leva som troende är i första hand inte att följa påbud. Ibland har jag hört hur någon som har hamnat utanför har berättat hur ångestladdat det var att leva i en djungel av bud och förbud och påbud. Och jag har tänkt att har denna människa någon gång fått erfara vad trons frihet egentligen är? Att undvika fel saker och att leva efter påbud är en omöjlig väg. Efeserbrevet talar om hur vägen till himlen står öppen allenast av nåd genom tron. Paulus skriver också till Titus: ty Guds nåd har uppenbarats, den är nyttig för alla människor. Den undervisar oss att förkasta all ogudaktighet. En ung troende längtar efter förtroende, stöd och kärlek av sina uppfostrare. Säkerligen också råd och betryggande gränsdragning, men icke kontroll och förbud. På detta sätt så finns det utrymme för en personlig hjärtats tro som inte bara beror på den yttre kontrollen. Som sista tema i anförandet tog jag det här att evangeliet finns inte utan riket. Måhända lyssnar någon sådan som aldrig har fått uppleva syndernas förlåtelse till detta anförande. Att be om förlåtelse och att ge förlåtelse är allmän mänskliga goda seder. Men nu handlar det om något mycket större. Gud har här på jorden ett rike som består av troende människor. Troende människor har som Guds gåva Guds heliga ande. Johannes evangeliets slut skänker Jesus den helige andes full makt att förlåta synder. Paulus skriver om denna uppgift till korinterna. Allt har Gud fått till stånd, som genom Kristi förmedlan har gjort frid med oss och har betrott oss med denna försoningens ämbete. Gud försonade sig själv med världen i Kristus och tillräknade inte världen deras synder, och oss betrodde han denna försoningens ord. Vi är Kristi sändebud och Gud talar till er genom oss. Fastän syndernas förlåtelse kommer via människans förmedlan, så är det självaste Gud som genom sin sons Jesu försoningsdöd renar människans hjärta och själ ifrån otro och allt det som tynger samvetet. I Bibeln finns inte något annat sätt angivet för att få synderna förlåtna. Beteckningar och begrepp som man behäftat med troende har varierat med tiden. Ibland har vi kallats för en sekt. Oavsett vilka beteckningar man använder, så är det väsentliga det att du, kära vän, om du så är här på mötesfältet eller något annanstans, så finns Guds rike nära dig. Sommarmötet är en förunderlig tilldragelse. Ibland känner jag en riktigt överväldigande stämning. Denna skara gör och lever i denna världen, var och en på sin plats. Den troendes liv är inte alltför ofta speciellt lätt. Det är strid emot synden och den egna svagheten. Ibland strid emot trycket som kommer utifrån. Men samtidigt också en himmelsk frid och glädje. På dessa möten så är vi under en stund, oavsett alla umbäranden, en kort stund vid en viloplats. Jag skulle vilja säga att närmare himlen än så här kommer man inte här på jorden. Från det troende hjärtat stiger upp ett stort tack till den himmelske fadern att man får höra till hans skara och tillägna sig denna förunderliga frid i hjärtat. Om någon här upplever att hon är utanför denna nåd, så får du komma till Guds barns skara. Johannes skriver att Gud skänker kraften att bli hans barn om man tror emot evangeliet, som alltså är ett gott budskap om syndernas förlåtelse. När jag skrev detta anförande så tänkte jag att det är förunderligt att jag inte behöver börja räkna upp vad alla de synderna är som man bör lägga bort. Gud verkar i människans hjärta. Han väcker oss att känna på hur vi på många sätt förbryter oss mot hans vilja. Just i denna stund så får du tro all synd som har uppkommit i ditt liv förlåtna i Jesu namn och blod. Och du får känna vad salmens ord betyder. Salig eller lycklig är den vars onda gärning är förlåtna, vars synder var överskyld. Samma rätt har också ni kära bröder och systrar, yngre och äldre. Man behöver inte i denna stund förbli under synder och tvivel, utan du får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Och du får vara fri och frimodig. Du får lita till att Gud skänker dig kraft att bevaras i tron. Jesus själv säger: jag har talat detta till er så att ni skulle ha frid i mig. I världen är ni i trångmål, men förbliv frimodiga. Jag har övervunnit världen. Under alla tider, fastän det kanske känns som att det är omöjligt, så har det alltid varit möjligt att bestå och bevara sitt tron, om man bara bevarar barnasinnet och viljan att vårda sitt trosliv. Det lilla barnet är också ett gott exempel på förlåtelsens kraft. När barnet förstår och känner att hon har gjort fel och bråkat, så har hon fått ett kränkt samvete. Barnet kan komma till mor och far och säga att ska vi be allt förlåtet. De välbekanta orden i förlåtelsen kanske barnet nödvändigtvis inte har sagt, utan barnet säger på barnaspråk att allt förlåtet. Men den glädje och frid som förlåtelsen för med sig, det kan man se i barnet. Och det kan man se i ungdomarna och också i äldre och åldringar. En ungdom kanske upplever att man allt mer sällan får uppleva förlåtelsen, trots att behovet inte skulle ha minskat. Kanske förefaller det omöjligt att återigen få uppleva den lycka som ett barn tycks känna. Men det är möjligt för alla där det levande evangeliet verkar. Det är en stor gåva, skatt, att där ni är så kan ni förlåta och välsigna varandra. När man blir äldre, vuxen, och den unge känner också det. Så känner vi livet och dess många aspekter på ett bättre sätt. Också det att vi inte blir bättre av att få synderna förlåtna. Striden fortsätter också efter detta sommarmöte. Och vår natur är alltjämt benägen till det onda. Men är det inte underbart att bördan inte växer och växer och till slut blir ohållbar, utan att man får uppleva att bördan tas bort? När jag skrev detta anförande så hade jag bara denna tanke att jag vill uppmuntra er kära ungdomar och oss alla, uppmuntra oss till att tro. På grund av den tro som tron och förlåtelsen skänker oss. Det är lönt att bevaras i denna skara. Komma till denna skara. Och inte bara ute där på kanterna, utan tryckt mitt i flocken. När jag försökte tänka på dessa saker ur ungdomarnas synvinkel, så kom jag att tänka på att det här är ju något som inte förändras det minsta fastän man blir äldre. Min egna svaghet och syndighet var närvarande precis hela tiden också när jag skrev detta. Och därför vill jag fråga, får också jag förbli troende och höra evangeliet? Jag vill tro tillsammans med er. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi tackar dig för det att du som har skänkt oss livets gåva alltid känner oss och vår situation, ser vår svaghet, strid. Skänk oss evangeliet, glädjebudskapet om syndernas förlåtelse till frid, frihet, glädje, förhoppning och trygghet under livets färd. Bevara oss alla, yngre såväl som äldre i tron, och ledsaga de som söker din frid till detta glädjens och fridens rike. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt anlete till oss och giv oss din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.